all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive,
försöka måla en liten bild av organet och hur den särskiljer sig från de andra organen. För det är ett väldigt speciellt organ det här. Och de sakerna som gör i grund och botten att den är, skiljer sig så mycket från andra organen, är att den har ett enormt stort energibehov. Den är hela tiden på gränsen till vad den klarar av att extrahera. Den har väldigt små reserver av energi. Och den sitter i ett slutet skal, ett slutet rum. Och det är de tre sakerna som ställer till för oss vid sjukdomsprocesser. Bara snabbt några ord ni ska känna igen när vi pratar, för de här förkortningarna faller ur munnen på något naturligt sätt utan att tänka på det. CBF, cerebralt blodflöde. CMRO2, cerebral metabolic rate of oxygen. Det är om syrgasomsättningen, ofta ser man det, man ser det på PET till exempel. OEF, oxygen extraction fraction, det är andelen av syrgasen man extraherar. ICP, intracranial pressure, intracranial tryck. CPP, cerebralt perfusionstryck. I princip MAP minus ICP, vi återkommer till det lite grann om en stund. Och sen CVR, det är alltså resistansen i kärlsystemet i hjärnan. Och tillsammans bildar de där ekvationen vi känner igen från Ohms lag också. Ja, det här stora, som jag sa, ett stort metabolt krav. Det är ett litet organ, 1,5 kilo. Så det är inte så stor del av kroppen. Men den snor ungefär 13-15% av cardiac output. Och den tar väldigt mycket syre, 20% ungefär runda slängar av syrgasen som går åt till den. Och en fjärdedel av den glukos går åt till den. Och glukosen är i princip energikällan. Vi ska prata lite grann senare om att laktat, och väldigt lite keton, men laktat är ett substrat som går att använda. Men i allt av betydelse så är det glukosen som är energikällan. Och av alla de celler vi har i hjärnan, vi har ett antal typer, så är det ju neuronen som är känsliga. Det är de som tar stryk fortast då. Kom ihåg att det är bara fyra små kärl som tillflödet till det här speciella organet, där det verkligen det kokar och brinner och sprakar hela tiden. Det är två vertebrala artärer och det är karotis. Och om man skulle tänka sig att en ingenjör skulle komma på Volvo till chefen och säga vi har gjort det här organet, den här maskinen, den kör för högvarv hela tiden, den ska hålla i liksom 90-100 år. Om tillflödet på bränslet under högt tryck, om tillflödet på bränslet stannar av i någon sekund och fallerar den, arbetstemperaturen är plus minus 3 grader. Och så har vi det här problemet, så jag har kommit på något jättefiffigt här, att jag kopplar ihop de där jättesmala kärlen här, så att det säkrar systemet liksom. Ja, så har vi upptäckt också att det blir lite fel, för efter ett tag, de är så tunna de där, så de bildar små bubblor och så spricker de. Nej, men stick va? Vem skulle acceptera det som en lösning? Men så är det. Och det verkar ju fungera trots allt. Och det är ett ganska intrikat reglersystem för det här blodflödet också. Det ska vi prata mer om. Syftet med neurointensivvård och det vi pysslar med, neuroanestesin, allt går ut på att vi har oftast en primär skada. Och vi vill undvika sekundär skada. Och det finns kring den här primära skadan finns ett område som fortfarande är viabel. Och den i den vi kan rädda, den potentiellt räddningsbara. Vi pratar i kemiska sammanhang om penumbra. När det gäller TBI har vi pratat många år om penumbra. Vi har förstått att det är väldigt heterogent. Vi har gått ifrån ordet penumbra när det är i kemi. Vi pratar om perikontusionella områden. För patofysiologin där skiljer sig rätt mycket. Men kanske inte i grunden, men den skiljer sig med att den är väldigt fläckig. Och är väldigt nära områden till varandra, kan det se väldigt olika ut. Medan det som finns runt en kemisk penumbra, den finns något mer enhetligt med de här ringarna. Så den passar bättre för den här. Så centrala dogmat som vi säger, vulnerabel vävnad, vi har irreversibel skada, det kan vi inte göra något åt, det finns en viss regenerering inom neuron, men i mångt och mycket så kommer det inte att lösa problemen för hjärnskadade. Och vård av neuropatienter överhuvudtaget syftar till att undvika ytterligare skada. Och ytterligare skada, det är ju för oss sekundära insulter. Och allt som kan ge denna skada, och det är den här balansen mellan metabola krav och tillförsel av syre och nutrienter. Då. Och de olika celltyper vi har i hjärnan och spelarna i det här, det är ju det mesta vi har i stödjeceller, gliaceller, varav den som är mest intressant för oss är astrocyten, som är då en typ av gliacell. Vi har ju svanceller som axonalt skydd, och, men i stort sett så är det ju astrocyter och nevronen som är huvudspelarna när vi börjar titta. Och nevronen, som du vet, eller som ni vet, så har vi ju kropparna i den grå substansen, och den vita substansen är trakterna som går upp och ner som man har myelin på. Det är banorna, det är liksom kabelsystemet, kan man säga. Och astrocyterna, de är ju neuronernas vänner. Det är ett ganska intrikat samspel mellan astrocyter och neuronen. Ja, huvudsakligen så är de till för att en huvudtransmittersubstans, det är glutamat, och det ska kliras, och det kliras av astrocyterna. Astrocyterna är också den celltypen som är med och bildar blod-hjärnbarriären. Och de presenterar också substrat till neuronen i form av laktat. Och det var det här... Den här cerebrala lactate cycling, det är Maggie Strady på 90-talet som har beskrivit det hela. Och man kan väl säga att glukos omvandlas till laktat i astrocyten och presenteras till neuron som kan användas substrat. Men det är fortfarande så att för att få gå från laktat och tillbaka igen in i Krebscykeln så krävs det syrgas. Så det är ändå ett system som är ändå syrgaskrävande, och laktatet kommer ändå någonstans från glukos. Så att summa av kardemumman, det är fortfarande syrgas och glukostillförsel. Och med glukostillförsel man kan få lite från CSF, men CSF-produktionen är ju väldigt lite, så i mångt och mycket så kommer ju glukosen från blod. Och då är det så, glukos, här är blod. Sen har vi någon sorts kemisk skada, tillförsel av syrgas eller nutrienter. Eller mikroembolisering eller stor embolisering, vi får en kemi. Så glukos, syrgastillförsel. Hallå, pang. Ja, vi har våra kompisar, astrocyter och neuronen. Och det första vi ser är att glukos går ner och du får en anaerob metabolism. Får en anaerob metabolism så går glukos till laktat. Du får högt laktat. Pyruvatet förbrukas, du får ett lågt pyruvat, du får ett högt laktat och lågt pyruvat kvot, vilket är någonting som, när detta händer så är det ju så att det första som fallerar och i detta är egentligen att energin, huvuddelen av energin till hjärnan, det går åt att upprätthålla natriumkaliumkanalerna, elektrogradienten. Och när detta fallerar, då fallerar elektrogradienten. Neuronerna börjar förlora de släpper kalium. Och astrocyterna har inte förmåga att ta upp det här glutamatet. Och glutamatet i sig själv är excitatoriskt. Så plötsligt har du väldigt mycket av en excitatorisk aminosyra som ligger kvar och dundrar omkring där. Glutamat ut, kan inte komma tillbaka. Det här blir i sig själv toxiskt och kan få det hela att spraka. Sen när först så börjar de här kalciumregleringen fallera. Kalcium åker in i cellerna och sätter igång saker som den normalt skulle pyssla med. Men nu på ett ohämmat sätt. Då. Och då är det olika proteolytiska enzymer och fosfolipaser. Och då börjar membraner falla sönder. Och då börjar hela falla sönder. Och så får vi en nekrotisk bild. Och då är det ju så att om man tittar på de här sakerna, glukos, glutamat, glycerol, laktat, pyruvat. I hjärnan är de alla mätbara, och det är en av sakerna som vi använder inom neurointensivvården för att försöka följa processer i hjärnan. Det är cerebral mikrodialys. Ja, när detta händer så sväller astrocyterna. Astrocyterna sväller, då tar järnsubstansen mer plats. Cellerna blir större och då får man ett ödem, ett cytotoxiskt ödem, för att helt enkelt de sväller. Och sen får man ett blod-hjärn-barriärproblem, ett vasogent ödem. Sen blir det längre för syrgas, eftersom du får ett ödem, svårare för syrgas att ta sig fram. Och när detta händer så finns det också en komponent av att man får en mitokondrial dysfunktion som är lite svårbegriplig, som har visats i ett antal olika sammanhang. Och sammantaget så kan då cellerna, ja, sen finns det, förlåt, lite komponenter av fria radikaler och inflammation och, som alltid rör på sig i kemiska sammanhang. Men då dör ju cellerna, och de sätt cellerna har att dö, det är den nekrotiska celldöden, och det var den vi kunde se. Men sen finns det ju den apoptotiska celldöden, och i skallskadesammanhang kanske den är väldigt väsentlig. Då kanske vi bara ser senare på MR eller CT som atrofien, men kanske upp till hälften av celldöden, kanske, men den är väldigt svår. Det finns dåligt med markörer, man experimenterar med kaspaser som kommer från mitokondrier, men det är väldigt oftast man snittar hjärnan och färgar för att se det, och det är ju oftast inte lämpligt. Det här är bara en bild för att börja förstå det här med regleringen. Så cerebral, det här är Per Enblad, professor i Uppsala, som han hade massa apor i PET, och så ligerar han MCA på dem, alltså när MCA ligger in, det här är före och det här är några tider efter man har då kapat av MCA och släppt på flödet igen. Det här är en normal bild, här man ser ett normalt CBF på en apa, här ser man syrgasförbrukningen och här ser man extraktionen, och rött är mycket och blått är lite då. När man ligerar då blir flödet lite. Litet flöde innebär lite syrgas, så det går åt lite syrgas och man extraherar mer. Inte konstigt egentligen. Släpper man på finns det fortfarande flöde i kärlen, men du ser att syrgasextraktionen, om cellerna inte är viabla, det blir mindre, och till slut har du ingen extraktion. Det här är alltså då vissa områden som håller på att dö. Och allt detta då leder till ödem. Och ödem är inte vår vän i det här sammanhanget. Och som jag sa, det är det vasogena ödemet och det cytotoxiska ödemet. Cytotoxiska är den här cellsvullnaden. Och det vasogena, det är en barriärskada, det är mer lokalt. Den tänker man sig i skallskadesammanhanget, den kanske uppkommer mer i tidigt stadium. Och det är den som kan man säga ligger till grund för tankarna kring Lunda-modellen. För det är det vasogena ödemet som man påverkar, till exempel med okotisk tryck. Medan det cytotoxiska, det är mer cellsvullnad och debris. Det har en annan mekanism då. Och blod-hjärn-barriären då, endotelcellerna och astrocyterna, tight junctions mellan endotelcellerna, sen har du astrocyterna som ligger och slickar runt det här och bildar den här barriären. Och vad är den till för? Jo, det är för att skapa en inre och en yttre miljö för hjärnan, ECF, gentemot blodet då. Och då är det ju så att allt som måste transporteras, som är på något sätt icke fettlösligt, måste transporteras i princip aktivt i ett fungerande system, förutom vatten som rör sig genom hål. Och saker som är fettlösliga har lättare att passera över cellmembran. Det är bara en bild av vad jag försöker säga. Den kan vi nästan gå över. Så vattenpassage över det här membranet, vi ägnar mycket kraft på neuro att få vatten att passera med osmotiska medel, framförallt hypertonkoksalt numera. Men det är ju så att vatten rör sig relativt fritt, och då är de här rören i princip som är aquaporinerna. Och då är det ju den osmotiska skillnaden i den inre och den yttre miljön som bestämmer hur mycket vatten och hur snabbt det påverkar överflödigt. Det är därför det är så lätt att påverka hur mycket vatten du suger ut genom att öka det osmotiska trycket på utsidan. Sen måste man ju förstå att osmotisk tryck, det är ju huvudsakligen skapat av våra elektrolyter. Men det onkotiska trycket, det är ju proteiner, framförallt albumin. Men vi har väldigt få molekyler, så det bidraget av det är väldigt lite. Men det relativa bidraget, eftersom man ändå har ganska lika förhållande intraextracellulärt på osmoler, är ju att den kanske har mer betydelse i sammanhanget än om man bara tittar på rent 1-1 förhållande. Aquaporiner, okej. Okay. Hur ligger jag till?
Bra.
Jag har till... Nej, super. Ja. Då så. Vi ska in i nästa skede. Omedelbara tankar kring det mer cellulära. Något, det går väldigt fort här för att klämma in saker på 5 minuter, känner jag. Yes.
Hur mycket av det här har man vetat i 20, 30, 40 år? Hur mycket? Vad är liksom det?
Vad är det nya i det här?
Ja.
Vad ska man säga? Mycket det här är ju känt sedan väldigt länge. Mer samspelet mellan astrocyter och neuronen är ju ett mer 90-talet, kan man väl säga. 2000-talet har vi börjat förstå mer av komponenterna av DM, till exempel vilka är, där har, sen MR-tiden kan man väl säga, har vi förstått att det var så, för man trodde att det var framförallt ett vasogent UDM, men nu med MR där man på något obegripligt sätt menar sig kunna se skillnaden, så menar man att det är huvudsakligen det vi ser och har problem med i ett cytotoxiskt UDM. Och vad det gäller det här biokemiska förhållanden på människor i realtid, så har allt det här egentligen hänt de sista 20 åren. Alltså neurointensivvård är en ung specialitet. NIVA har funnits sedan 96, så att på något sätt är ju, det är lite Klondike och allt är lite ungt på något sätt. Yes.
Och kanske de senaste upptäckterna inom cerebral fysiologi och det som hanterar benbildning och resolution utav VDM, är kanske då det lymfatiska systemet.
Ja, det kanske man ska nämna i det här sammanhanget. För det har sedan några år kommit tillbaks. Man har haft tankar tidigare att hur kommer vätska, hur är ECF producerat, var kommer ifrån? Och mycket av tanken att det här kommer från ECF, och hur försvinner det? Och då har man ju tro sig upptäckt ett system att där man använder, eller man tror kroppen använder områden kring artärer och pulsar, och det kommer in vätska, och pulsationerna från artärer driver vätska i en riktning, det vill säga ECF. Och ett stort sätt att bli av med ECF kommer att vara vid de här, vi ska säga, periartärarteriella kis eller vävnader. Och i detta så finns det alltså ett sätt, förutom CSF som ska runt och absorberas, att man dränerar. Och tanken, eller det man tror sig upptäckt, är att det här kan vara användas speciellt eller utnyttjas speciellt vid sömn, och kan vara ett sätt som man klirar en massa medel från hjärnan. Och det finns tankar kring det här att det kan vara en av orsakerna till att vi behöver sova, för att det är då klimatiska systemet arbetar. Men glymfatiska systemet, lite är det så att det är det alla pratar om men ingen har sett, alltså. Så att vi får se var den landar. Ja. Okej. Monroe-Kelly-doktrinen, det säger bara att hjärnan har ju tre huvudsakliga komponenter: hjärnvävnad, blod och CSF. Och eftersom den befinner sig i ett slutet rum, det vill säga om vi ska ha ett konstant tryck, så om någon av de här komponenterna ökar så måste någon annan minska, annars ökar trycket. När vi pratar om hjärnvävnad, vi kan ju få blödningar som kan öka volymen, vi kan ju få svullnad som i princip ökar volymen. Men det här är ju ingenting hjärnan kan använda som ett aktivt sätt att reglera. Den kan ju förstås påverka cerebral vätskamängden. Vi har ju ett rör där man pressar så åker det ner. Och det kan ju i och för sig vara en del i ett akut skede, men som strategi för hjärnan att reglera är det ju inte särskilt framgångsrikt. Sen har vi blodet och det mesta har vi på venös sidan. Men så ur hjärnans synpunkt så är det här som den måste i princip arbeta med. Ur vår synpunkt så kan vi ju påverka den här också väldigt mycket med och smoler. Och vi påverkar förstås den här. Och då är det så att en tryckvolymkurva är... Vi har ett visst compliance i systemet och ju mer snabbare vi rör oss mot slutet compliance-systemet, ju snabbare stiger trycket för varje liten ändring i volymen. Och det är det här vi ser vid inklämningen. Vi mäter ju intrakranialt tryck i hjärna. I golden standard man stoppar in en kateter in i en sidoventrikel så man får vätskepelare. Vi har också olika parenkymmätare så att man kan mäta som en mikrofon, en transducer. Och det är även så att den här kurvan vi tittar på utseendet blir ju påverkad, det är ungefär som stelhet i kroppen i rören, när compliance-systemet påverkar, man får ett mer högre pulsativt flöde i ett icke-compliant system, så man kan titta på, det här är ett normalt utseende, det här är genomslag från diacritic notch och från blodtryck. Och då är det så att för ett icke-compliant system så kommer det bli mer så här att den här vi kallar för P2 flyttas upp. Det här är kanske inte så intressant, men det är sånt där som jag tror fortfarande kommer på sådana här edikfrågor. Ja. CPP, MAP minus ICP i all välmening, stämmer det? Och ICP, vad gör ICP? ICP skapar ett tryck i hjärnan och skapar ett avflöde över bryggvenerna. Det är ett tryck på bryggvenerna. Så i det här systemet så är du har ett in-mapp och så har du ett utgång. Och utgångstrycket kommer att vara det du har som ICP. Så egentligen så kommer den att verka egentligen som en resistor. Vi säger gärna att det är MAP minus ICP, men om det är så att du ligger ner och CVP är högre än ditt ICP, då är det avflödet, då kommer du förflytta det här längre ner, då är det ICP som, eller förlåt, ventrycket som är andra ändan mellan alltså över spänningsfallet. Så vi pratat återigen, poängen med hela paketet är att optimera tillflödet av syrgas och optimera tillflödet av glukos. Och hur man gör det i praktiken är kanske inte lika enkel, men vi har ju inte så många medspelare. Vi kan ju påverka cardiac output, vi kan påverka perfusionstrycket över hjärnan och vi kan påverka bärare med syrgas. Alltså syrgashalten i blod är ju väldigt lite om jag ökar FiO2, utan i så fall är det ju HB. Så ibland kliar det på fingrarna. Däremot i stora material har ju varit väldigt svårt än så länge att visa att ett högt HB är av det är en HB, att ge retrocyter en ganska dålig produkt. Så teoretiskt är det väldigt tilltalande att högt HB, men i praktiken har det varit väldigt svårt att visa. Men då ska man komma ihåg att alla sådana epidemiologiska studier man försöker titta till exempel på intensivvårdspatienter och HB-nivåer och sepsis, så har man i princip alltid uteslutit till exempel kranskärlssjuka och skallskador, så det finns väldigt lite att tillgå där. Sen är optimera substrattillförseln, återigen perfusionstryck, och sen har vi blodglukosen. Och där har vi det har varit överhuvudtaget i den intensivvården, som ni vet, mycket diskussioner kring vad man ska lägga sig i blodglukosvärden genom åren. Och generellt inom intensivvården så är en tight glukoskontroll ansågs ett tag som bra, men man upptäckte ju att vi fick för mycket hypoglykemier. Vi trodde att vi var lite grann bättre än, eftersom vi hållit på med det här många år i neurointensivvården. Vi tycker inte vi får hypoglykemier. Så att vi trodde att vi kan fortsätta med i princip tight glukoskontroll ett antal år till. För att vi vet att hög glukos är inte bra för skadad perikonstitutionell hjärnvävnad. Men mer och mer har vi också noterat, för nu har vi börjat mäta i hjärnan, och att det kanske är så att vi får hyperglykemier i perikonstitutionella områden. Så vi håller på att även skifta upp våra gränser för vad vi accepterar. Numera skulle vi nog säga kanske 6-9, för några år sedan hade vi sagt 4-8 och sen 5. Så att vi vandrar liksom upp också. Optimera ICP, CPP. Vi ska prata lite mer om CPP och ICP-optimering nästa föreläsning. Sänka metabola kraven. Det är ju det vi kan göra farmakologiskt. Om vi har till exempel EP så kan vi göra det farmakologiskt. Vi kan sedera och sänka de metabola kraven. Vi kan göra att det inte ens sprakar längre. Att det inte sprakar alls är förmodligen inte bra, för då klarar inte cellen upprätthålla sin integritet och interna miljö. Men lite sprak klarar de ett tag, och det kan vi göra farmakologiskt. Och det är med alla våra sedereringsdroger och i den alla extrema fallet är ju pentotalinfusioner. Vi kan påverka med temperaturen. Tyvärr har att sänka temperaturen på till exempel skallskador inte visat sig vara en framkomlig väg, för att sannolikt på grund av att sänka temperaturen så får vi så mycket andra problem. Men att ha en normal temperatur, i alla fall ner till 36 grader, och undvik hypoxi och hypotension. Och det här är egentligen bara konsekvenser av den metabola kraven och de sakerna vi såg lite tidigare här. Och en väldigt stor effekt har att sänka temperaturen på metabolismen och även på blodflödet, som är då reglerat i metabolismen. Och vi kommer säkert höra mer av det här av Eddie, men det här leder ju till några enkla principer. Att vi ska undvika massa saker i princip. Hypotension, hypertension, hypoxi, hyperkapné, högt glukos, extremt hyperosmolära eller hyposmolära, framförallt kanske hyposmolära tillstånd på de här HB, ICP, ett adekvat CPP som jag sa vi ska prata, och temperatur. Och allt det här egentligen, som sagt, det är precis bara konsekvenser av enorma kraven, stort behov av syrgas och snabba puckar, kan man väl säga.
Jag frågar dig.
Ja.
Hypokapni.
Ja.
Ni har inte så här mild hypokapni ibland som
ICP-behandling? Jag ska visa en slide nästa om det där. Men man kan väl säga så här, att hypokapné användes på 90-talet för att sänka, det är väldigt effektivt att sänka intrakraniellt tryck. Och det användes väldigt extensivt. Och sen började vi förstå att den inte var benign. Utan vi hade en massa svarta hjärnor. Det hjälpte trycket, men det dog en massa vävnad helt enkelt. Och sen började vi med lätt hyperventilation som vi gjorde med skydd av ljuggbulbskatetrar. Men sen har det visat sig att vi kan sannolikt missa upp till 13% av hjärnan i ett kemiskt tillstånd med ljuggbulben utan att det slår ut. Det är ett globalt mått och du missar lokala förhållanden. Så vi har blivit mer och mer rädda för det. Och egentligen gör vi det mindre och mindre sällan, utan vi går oftare på andra medel. Och gör man det idag så är det sannolikt att man bör ha både sån här brain tissue och ljuggbulb om man överhuvudtaget ger sig på. Men då tittar man ett globalt mått som missar det mesta, och sen har du ett lokalt mått som visar bara där du har. Du kan göra en massa andra ställen du inte vet. Så att det är ett väldigt potent medel. Däremot ska det helt klart användas om du är i en transportsituation och har en inklämningssituation. Det vill säga att du dilaterar pupiller. För det kan vara ett livsräddande. Så som mer långvarigt terapi så har vi blivit mer och mer restriktiva, kan man säga.
Jag tänker temperaturmässigt. Den lilla känslan har jag på ibland att när det är någonting som händer med hjärnan så är det ofta så att det har temperaturproblem hos oss. Är det vanligt att se vad du gör praktiskt?
Ja. Alltså feber hos neuropatienter är ju extremt vanligt. Och det är ju inte så att man riktigt begriper det, ärligt talat. Det är kanske någon sorts cerebral regleringstillstånd, men sen finns det här att folk som har cerebrala skador har ju en massa inflammationsprocesser, framförallt ofta många blod i huvudet. Och blod verkar ju dra igång ett feberproblematik. Så riktigt var det här som liksom ger feber, men att det är ett febergäng, det är helt klart. Och vi är ju väldigt aktiva när vi uppfattar att man är i en vulnerabel fas. Då är vi extremt aktiva. Och det är ju inte mer high-tech än att vi använder paracetamol, COX-2-hämmare. Men när vi har en ICP-problem och där vi inte kan hantera hela, då har vi ju någon typ av kylning. Vi har en kyldräkt och alla har sin egen variant. Och då tar vi ner dem till 36 grader. Och det är en väldigt potent effekt vid ICP. Det har gjorts ett antal olika studier på hypotermi på skallskador. Och då har man gått ner till 33 eller 34 grader. Alla de här har visat sämre överlevnad. Tyvärr. Men alla har visat att man sänker ICP. Sen finns en stark koppling mellan högst ICP och dålig outcome. Så det är inte intuitivt. Men det har inte gått att visa. Så inom alla fall skallskadevärlden så har man ju landat i att en god temperaturkontroll. Och lite grann är det ju faktiskt det man har hamnat i nu vad det gäller hjärtstopp också. Så att, Yes?